Vi ser om vi får någon ljud i det här. God morgon. Ni är vakna. Ja, det har jag förstått på lovsången. Jag heter Mikael Tellbe och jag hade äran att besöka församlingen här i... Var det ett år sedan, Pelle? Ja. Jag satt och funderade på vad det handlade om när jag var här sist. Men jag för mig att det handlade om evangeliet på något sätt. Precis. Hur många av er var det som var med som jag har sett? Ja, jag känner igen några av er sedan dess. Och jag brukar ibland säga att det är nåd att få komma och besöka församlingar på det sättet. Men att få komma tillbaka året efter, det är nåd utöver nåd. Så jag tackar för förtroendet. Jag heter Mika Tellbe och är lärare på någonting som heter Örebro teologiska högskola. Akademi för teologi och ledarskap heter det numera också. Den här senare beteckningen ALT, Akademi för ledarskap och teologi, är EFKs, Pingströrelsens och Alliansmissionens teologiska utbildning. Och vi har ett 4-årigt program för ledare och pastorer på 6 olika orter i Sverige. Örebro, Göteborg, Malmö, Jönköping, Stockholm och Umeå som samverkar. Och i det här programmet har vi 160 ledare och pastorstudenter, vilket är väldigt spännande. Jag har varit på skolan som lärare i 30 år faktiskt i år. Jag kom 1989, innan dess jag jobbade som ungdomspastor, och innan dess så gick jag på skolan själv. Och sen dess så har jag jobbat som lärare, men också jobbat med bibelforskning vid Lunds universitet, bibelöversättningsprojekt för Svenska Bibelsällskapet, och jag har jobbat med församlingsarbete i Örebro i Philadelphia kyrkan. Emellanåt så är jag ute i församlingar på det här sättet, och idag ska vi ha en hel dag fram till klockan 4 kring temat Bibeln och framtiden. Och ni ska få en bild här så småningom, men här på förmiddagen så tänkte jag säga någonting om situationer och ens ut i världen, men framförallt någonting om uppenbarelseboken och uppenbarelsebokens förståelse utav världen och framtiden. Under eftermiddagen ska vi framförallt ägna vår uppmärksamhet vad Jesus säger om framtiden med utgångspunkt utifrån hans tal om tidens slut i Matteus 24. Och temat för eftermiddagen är tolka tidens tecken. Nu ser inte jag mig själv som någon stor profet som reser runt omkring och talar om när saker och ting ska hända eller när Jesus kommer tillbaka och så här. Att han kommer tillbaka, det säger jag absolut. Men vad jag framförallt vill göra, det är att vi ska köra ner huvudet i Bibeln. Det är det som är intressant för mig. För mig är det inte särskilt intressant att spekulera kring olika händelser. Jag kommer kommentera olika världshändelser och så där, men för mig är det mest intressant, och anledningen till att jag pratar om det här ämnet, det är att ställa frågan, vad säger Bibeln? Och vad behöver vi som kristna känna till ifrån Guds ord när vi talar om framtiden? Och här har jag inte bara en känsla, jag har en visshet och en erfarenhet av att det här med talet om framtiden kan fascinera många. Andra kan det, man känna en likgiltighet inför det, men det kan till och med känna rädsla och oro inför det där. Jag har varit kristen tillräckligt länge, jag kom till tro på 1970-talet, för att vara med om också en förändring i hur de här frågorna lever bland kristna idag. Det min erfarenhet är att det är någonting som blir allt mer marginaliserat för många kristna, de här frågorna, där de har verkligen stått i centrum för många frikyrkorörelser, inte minst under 1900-talet. Och jag ska kommentera det efter lunchen, där vi ska titta lite grann på varifrån vi kommer när vi pratar om det här med tidens slut och att Jesus kommer tillbaks. Rötterna till en hel del av vår förståelse kring det här. Men jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet kring det här temat idag. Har Gud tappat greppet med Uppenbarelseboken som kompass i en orolig värld? Och det där är ju naturligtvis en lite provocerande fråga. Har Gud tappat greppet? Samtidigt som vi naturligtvis som kristna kan ställa den frågan. Var finns Gud i en orolig värld? Varför tillåter Gud att ondskan härjar i vår tid som den gör? Har du inte ställt den frågan så tror jag du tillhör de få. På ett eller annat sätt, vi kan ju ställa den väldigt personligt. Varför tillåter Gud det onda i mitt liv? Men vi kan också se ut över världen. Var finns Gud i en orolig värld? Kan man verkligen tillbe en Gud som är allsmäktig när världen ser ut som den gör? Och vi lever ju, minst sagt, i en orolig värld eller orolig tid. Många historiker och samhällsanalytiker konstaterar ganska krasst att 2001 så förändrades mycket av det politiska klimatet i världen. Det som hände den 11 september när några flygplan flög in i World Trade Center förändrade polariseringarna något. Från öst- och västpolitik enbart till att också få tydligt religiösa inslag. En slags spänning mellan kristendom och islam. Andra krafter gjorde att nya polariseringar trädde in. Och det här har ju präglat mycket av de senaste 20 åren i vår värld. Vi kan ju konstatera att krigen härjar världen över och har härjat långt naturligtvis innan 2001. Antalet krigsfria dagar efter andra världskriget kan du räkna på en eller två händer världen över. Ständiga oroshärdar, och vi lever ju med det här framför våra ögon just nu, inte minst i Mellanöstern och det som händer i de områdena. Vi lever också i en värld med en allt mer global ekonomi. Det här kände ju vi av väldigt tydligt till och med i våra plånböcker när börsen kraschade i Nordamerika, New York och så vidare 2008. Och det spred sig som ringar på vatten, och hur små kommuners politik fick anpassa sig efter börskrascher på andra sidan jordklotet. Vi lever i en allt mer globaliserad tid där saker kan hända väldigt snabbt genom hur det här är uppbyggt globalt. Vi lever ju också i en tid när vi ständigt hör om att jorden har feber. Vi hör om miljöförstörelse, om klimathot. Vi hör om polarisar som smälter. Vi hör om höjda havsvattennivåer. Vi hör om allt mer av orkaner och tyfoner, korallrev som förstörs. Och vi matas ju med det här dagligen. Nyss har det varit klimatkonferens. Världens forskare, många av världens politiker är överens om att vi måste göra något väldigt snart. Och här lever vi i en ganska intressant tid, tycker jag. Att de stora undergångsprofeterna idag är ju inte religiösa eller kristna profeter som talar om jordens undergång. Vilka är det som pratar om jordens undergång? Ja, det är vetenskapsmännen. Gör vi inte något radikalt väldigt snart så kommer det få katastrofala följder. Det där har sagts tidigare i historien, men sällan har det sagts av så många vetenskapsmän världen över. Vi kan också konstatera att det har varit olika epidemier runt om i världen. HIV och vi får någorlunda kontroll på fågelvirus, någorlunda kontroll på Ebola-viruset i Afrika, den här bilden, någorlunda kontroll på och så vidare. Men ständigt hotar de här pandemierna världen över. Vi konstaterar också att vi har oerhört mycket människor som är på flykt. Och det här har delvis med krig att göra, men väldigt mycket också med den globala klimatsituationen. Människor är på flykt ifrån obrukbara områden och så vidare. FN uppskattar att någonstans runt 65-70 miljoner människor är idag på flykt på olika sätt i världen. Och vi känner ju väl till den här situationen i Sverige. Vi kan också konstatera att befolkningsökningen ökar radikalt. Den har ju faktiskt trefaldigats sedan 1950. Snart är vi uppe i 8 miljarder människor. Samtidigt så kan vi konstatera att vattenförbrukningen under samma period från 1950, då världsbefolkningen har ökat 3 gånger, så har vattenförbrukningen 6-faldigats. Och naturligtvis så är det här egentligen ett ännu större hot. Hur länge ska det här räcka? Hur länge ska världen räcka till för världens människor? Och där har du säkert också snappat upp, inte minst i valrörelsen där politiker kunde typ säga så här: skulle alla leva som vi svenskar skulle vi behöva 4 jordklot. Och så ser det faktiskt ut. Att en liten del av världen överkonsumerar medan en stor del av världen svälter. Och mitt i det här så möter vi världsledare som vi sätter frågetecken kring. Som styr beslut genom Twitter-utlåtanden. Som kan styra en hel börsutveckling genom att skicka iväg ett Twitter lite sådär på en höft. Och som kan uttala sig och handla väldigt nyckfullt många gånger. Och vi lever med det här och vi kan självklart undra, hur ska det här sluta? En del är övertygade om det här kommer gå åt skogen. Undergångsprofeterna har varit många. Jag ska återkomma till det här efter lunch. De katastroffilmerna har varit många och kommer nog kanske vara många. Men naturligtvis så står den här stora frågan i fokus. Hur kommer allt det här egentligen att sluta? Och det är lite grann med den utgångspunkten som jag vill tala till dig den här dagen. Hur ska vi reflektera över det här som kristna? Vad har det med våra liv att göra? Hur ska vi tänka? Och vad har framförallt Bibeln att säga om det här? Ofta när vi talar om att vi går till Bibeln för att tala om framtiden så hamnar vi i Uppenbarelseboken. För där har vi på känn att Uppenbarelseboken har någonting viktigt för oss att säga om framtiden. Samtidigt som när vi börjar läsa Uppenbarelseboken så slås vi av att Uppenbarelseboken är en tämligen svårläst bok. Många har känt av det här någon gång att du börjar läsa Uppenbarelseboken och det är ganska knepigt och svårt. Se en och annan. Ja, en annan kanske inte håller med mig i det, men jag tror att jag delar mångas erfarenhet. Man börjar läsa Uppenbarelseboken, men så kommer sigill och det kommer basuner, det kommer skålar, det kommer 2 vittnen och det kommer 3 stycken fasliga odjur, 1 drake och 2 vilddjur. Och det ena med det andra, om man undrar till slut, ja, det här är spännande, men var är jag någonstans? Och bara för att vi inte riktigt begriper det så skjuter vi det framåt. Det har varit den vanligaste i kyrkans tradition. Ja, det här begriper jag inte. Det här handlar nog om framtiden. Och så har vi liksom en vana att så fort vi läser någonting som vi inte begriper i Uppenbarelseboken så har det inte med vår tid att göra. Det kommer nog. När vi läser Uppenbarelseboken, i alla fall så brottas jag med inte minst 2 frågor. Vad är det här för typ av språk? Ska Uppenbarelseboken förstås bokstavligt eller bildligt? Och jag förstår ganska snart att det måste vara mycket bilder. Det står det liknade, det såg ut som, det var som och så vidare. Så är det som om Johannes ser någonting som han inte riktigt kan beskriva med kända begrepp. Och så får han likna det med olika saker. Men vad är det egentligen han ser? Vad handlar det här om? Det andra jag brottas med när jag läser Uppenbarelseboken är det här relationen mellan vad som har skett, vad som sker i nuet i själva verket och vad som ska ske i framtiden. Och jag ska ta dig med den här predikan in i Uppenbarelseboken helt kort. Jag ska väldigt kort beskriva vad bakgrunden och sammanhanget, och så ska jag vi följa ett av de mest centrala teman i Uppenbarelseboken och naturligtvis ställa frågan, vad har det med vår tid att göra? Vad har det här med våra liv att göra? Och nu ska jag bli lite teoretisk inledningsvis, nämligen jag ska nämna ett ord som kanske är nytt för dig, nämligen ordet apokalyptik. Det här ordet är inget ord som vi rör oss med till vardags, men för mig är det en av de absoluta nycklarna till att förstå Uppenbarelseboken. Att förstå att Uppenbarelseboken är apokalyptik. Det här ordet är faktiskt hämtat direkt ifrån Uppenbarelseboken själv, där den första meningen i Uppenbarelseboken lyder: detta är Jesu Kristi uppenbarelse, apokalypsis på grekiska. Det här ordet apokalypsis betyder just avslöjande eller uppenbarelse. Men grejen är att ordet när det här skrivs var en teknisk term för ett speciellt sätt att skriva. Någonting som judar började med på 200-talet före Kristus. Man skrev någonting som kallades för apokalyptik. Och judar började skriva den här typen av litteratur och så småningom hakade kristna på och också började skriva apokalyptik. Ja, vad är det för någonting då? Ja, apokalyptikens rötter hör hemma, och det är intressant, idag pratar vi om förintelsen och minnesdaget av förintelsen. Jag skulle vilja säga att näst efter förintelsen under andra världskriget så har du den tuffaste historien eller tiden eller tidpunkten i judisk historia på 160-talet före Kristus. Palestina är ockuperat utav grekiska lydkungar. Och de här lydkungarna vill få judar att bli greker. Man förbjuder dem att läsa lagen, att fira högtider, och man kuvar dem hårt och man förbjuder dem att utöva tillbedjan fullt ut. Och för att markera det här så rider den selevkidiske konungen Antiochus Epifanes den fjärde till Jerusalem och reser en Zeus-staty av den grekiska högsta guden inne i det allra heligaste i templet i Jerusalem. Är du med? En oerhörd provokation. Och inte nog med det. Han slaktade ett svin på brännoffersaltaret. Ett orent djur. Inte nog med det. Han skickade sina soldater in i de judiska hemmen och lät döda alla nyomskurna pojkar. Och så hängde han de här pojkarna runt sina mödrars halsar och lät mammorna springa gatlopp genom Jerusalems gränder. En oerhörd provokation som ledde till ett uppror som kostade tusentals och åter tusentals judars liv under en mycket tuff period. Nu började en grupp gå under jorden. Den sista profeten Malaki var död på 400-talet. Vi är på 160-talet före Kristus. Den här gruppen såg den allvarliga politiska situationen och började adressera den här på olika sätt. Men man valde att inte säga så säger Herren, utan snarare jag har sett någonting. Och så börjar man skildra människor som gjorde resor upp till Gud i himlen. Och man börjar beskriva saker med hjälp av djur, med hjälp av siffror, med olika färger. Och så börjar man skildra den stora frågan, nämligen var finns en Gud som har lovat seger när hans folk förtrampas, förlöjligas, förföljs och förgörs. Så den här typen av litteratur är politisk. Den är symbolisk. Och den är i allra högsta grad det man kan kalla för existentiell. Det vill säga den här djupa frågan som vi alla bär på. Vem är Gud? Vem är Gud i en ond värld? Vem är Gud när min pappa drabbas av cancer? Vem är Gud när jag förlorar jobbet? När allt ser hopplöst ut? När allt går mig emot och så vidare? Och den här typen av litteratur ville svara på den frågan. Vem Gud är, var Gud finns och vad Gud tänker och vad Gud kommer att göra i historien. Det här är den judiska apokalyptikens stora fråga. Och det blev också den kristna apokalyptikens stora fråga. Därför att det är inte bara uppenbarelseboken som ser ut på ett väldigt speciellt sätt. Med änglar, visioner, syner, djur, färger, siffror. Det finns även andra kristna skrifter från den här tiden. Som påminner i allra högsta grad om uppenbarelseboken. Notera hur den här frågan, Gud, var är du någonstans? Hur den här faktiskt finns centralt i uppenbarelseboken. I det, ja? Ja, det är en bra fråga, därför att vi ska läsa en martyrtext här. Nämligen det som händer i det femte sigillet i uppenbarelseboken 6. Notera här nu, Johannes, han får se martyrerna. Människor är naturligtvis beredda att dö. Och martyr, att bli martyr börjar allt mer beskrivas som en slags ideal. Men notera när vi kommer in i det femte sigillet så står det så här. Att när lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropa med hög röst. Notera den här frågan nu. Hur länge, du helige och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Det här är vad jag kallar för en existentiell fråga. Gud, varför gör du ingenting? Är du helig? Är du sann? Hur länge kan du bara sitta och titta på? Ser du inte vad som har hänt? Ser du inte vårt blod? Varför gör du ingenting, Gud? Är ni med? Och det här skulle jag vilja säga i grund och botten. Det här är ju din och min fråga. Vem är du, Gud, i en orolig värld? Var är du, Gud? Hur tänker du, Gud? När kommer du, Gud? Och så vidare. Och det är därför som min övertygelse är att vi som kristna behöver återerövra uppenbarelseboken som en helig skrift. Därför att för många av oss så står boken och dammar i bokhyllan. Eller vi kan känna en viss distans till boken av olika anledningar. Men jag tror att vi skulle behöva damma av uppenbarelseboken. Inte i syfte med att skapa tidtabeller och kartor där vi till slut kan räkna ut vilken dag och stund han kommer. Det ska vi prata mer om i eftermiddag. Men det tror jag i princip är en omöjlig uppgift. Men för att se någonting som Johannes såg. Uppenbarelseboken är egentligen ytterst en fråga eller en bok som handlar om vem Gud är. Ytterst en bok som handlar om vem som har makt i historien. Vem Gud är i historien. Därför så kan man lägga märke till uppenbarelseboken att det finns massor med troner. Ordet tron förekommer i princip i varje kapitel i uppenbarelseboken. Inte riktigt, men det finns fler gånger än vad det finns antal kapitel totalt i uppenbarelseboken. Och den stora frågan i uppenbarelseboken är helt enkelt, vem är det som sitter på tronen? Vem styr historien? Vem är det som härskar i historien? Uppenbarelseboken skrevs i en tid när Rom, det stora imperiet, kanske blomstrar som allra mest. I alla fall så växer det sig enormt stort. I Rom sitter en kejsare som heter Domitianus. Han är kejsare mellan 81 och 96 efter Kristus. Uppenbarelseboken skrevs med stor sannolikhet i mitten på 90-talet. De stora kejsarna har kommit till makten. Julius Caesar och den största av dem alla, kejsar Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasianus, Titus och nu sitter Domitianus i Rom. Samtidigt som Roms makt har vuxit så har också tillbedjan, gudstjänsten och vördnaden till de romerska kejsarna spridit sig som en löpeld genom det romerska imperiet. Man har låtit bygga tempel, altare, inrätta präster, prästinnare, spel, sånger, tävlingar, festivaler till kejsarens ära. Vi har en intressant text från en av de romerska historikerna från den här tiden som beskriver när kejsar Domitianus kom till makten 81. När han, Domitianus, dikterade en skrivelse i prokuratorernas namn så började han på samma högmodiga sätt, säger man. Det var så här han skulle tilltalas och tillbes. Vår Herre och Gud befaller följande. Därigenom uppkom seden att aldrig tilltala honom på något annat sätt, varken i skrift eller i tal. Vår Herre och Gud. Det fanns ingen kejsare som dristat sig att både kalla sig för Herre och Gud. Men Domitianus gör det. Och Uppenbarelseboken skulle man kunna beskriva som en protestskrift mot Rom och de romerska kejsarna. Mot de romerska maktanspråken, ja kanske till och med mot Domitianus själv. När vi läser Uppenbarelseboken så snappar vi upp de politiska signalerna ganska snart. Ja, faktum, redan i kapitel 1, vers 5 så kommer hälsningen från Gud Fader och från Jesus Kristus. Och vad står det om Jesus Kristus? Jo, han är det trovärdiga vittnet, det trofasta vittnet. Kan också översättas. Den förstfödde från de döda, det vill säga den som är den första att uppstå från den döda. Och vad sägs det om Jesus? Det finns ingen vers i hela Nya Testamentet som gör så tydliga politiska anspråk på Jesus Kristus som den här versen. Det står inte att han är herre över kyrkan. Att han är herre över skapelsen. Utan vad står det? Han är härskaren över jordens kungar. Du skulle kunna skriva om det där och säga att Jesus Kristus härskar över Roms kejsare. Punkt. Och rakt genom hela Uppenbarelseboken löper det här som en röd tråd. Kanske når det något utav sitt klimax när vi kommer till kapitel 17 och kapitel 19 där det sägs två gånger att Jesus Kristus är konungarnas konung och herrarnas herre. Det där kan ju vi sjunga i våra lovsånger och upphöja våra händer. Vet du den faktiska innebörden av den bekännelsen? Betyder att han härskar över dem som kallar sig för härskare, diktatorer, kejsare, kungar, monarker, ja, vad du vill kalla dem, att Jesus Kristus faktiskt gör anspråk på politisk makt. Är ni med? Jesus Kristus är inte bara kyrkans kung. Han tillbeds i Uppenbarelseboken som hela skapelsens, hela världens konung. Och det här blir vi medvetna om väldigt tidigt i Uppenbarelseboken. Jag minns första gången jag läste Uppenbarelseboken så tyckte jag det gick ganska bra att hänga med i de första kapitlen. Johannes får När han är i fånglägret på ön Patmos får se en syn utav Jesus Kristus i en väldigt ljus gestalt i kapitel 1. Och så säger Jesus till honom att du ska skriva 7 stycken brev till 7 församlingar i nuvarande västra Turkiet. Efesos, Smyrna, Thyatira, Pergamon, Sardes, Philadelphia och till Laodikeia. Och Johannes får 7 stycken budskap till 7 lokala församlingar. Och därefter, i början på kapitel 4, så får Johannes höra en röst som säger: kom, kom hit upp så ska jag visa dig någonting. Och vi hamnar i uppenbarelsebokens första tronvision. Sedan såg jag och se en dörr stod öppen till himlen. Och den första rösten som jag hade hört talat mig som en basun sa: kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske härefter. Och strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen. Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Och runt om tronen såg jag 24 troner. Och på tronen satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Och från tronen kom det blixtar och dån och åska. Och 7 facklor brann framför tronen. Det är Guds 7 andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som var kristall. Och så börjar man tillbe Gud som helig, helig, helig. Och till slut så stämmer hela himlen ut i tillbedjan med följande ord: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten, äran och makten. Du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Många historiker har påpekat att den här bilden av tronsalen i himlen påminner väldigt mycket det vi vet om hur det såg ut i Roms tronsalar. Där fanns också en tron. Där fanns 24 mindre troner där kejsarens livgarde fanns. Där fanns ädelstenar, där fanns guld, där fanns kristaller. Och där tillbads kejsaren som autokrator, självhärskare eller diktator. Medan i den här visionen så tillbeds Gud som pantokrator, allsmäktig allhärskare. Men framförallt så tillbads kejsaren med de här orden: du, vår Herre och Gud. Precis det vi såg i bilden tidigare. Det här är ingenting annat än en motproklamation. Att det är ytterst inte de politiska härskarna som styr historiens utveckling, utan det gör Gud. Och varför gör Gud det? Jo, därför att han har skapat världen och genom din vilja blev den till. Och det här löper nu som en röd tråd genom uppenbarelseboken, budskapet om Guds makt. Vi kan landa i kapitel 11 så får vi en liknande himmelsproklamation att den sjunde ängeln blåste i sin basun. Och du hörde starka röster i himlen som sa att herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder. Och han ska vara konung i evigheters evigheter. Och de 24 äldste, troligtvis en slags änglavarelse som satt på sina troner inför Gud. De föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa: vi tackar dig, Herre och Gud, allhärskare, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och blivit konung. Det här dyker upp i kapitel 15. Nu gör jag bara några axplock eller några korta prov på hur uppenbarelsebokens tillbedjan ser ut. Här tillber man inför Gud igen: med stora och märkliga dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdig och sanna i dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn? Ty du ensam är helig. Alla
folk ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Är du med? Storslagna visioner av Gud och av Guds makt i historien. Men jag satt i ett samtal med en student på Örebro universitet. En kille som inte var troende. Och vi hade kommit i kontakt med varandra och vi satt och diskuterade kristen tro. Och så vände han sig till mig och så säger han så här: du Mikael, det är talet om Guds makt och att Jesus är Herre, det är nog kristendomens största myt. Och så anspelar han naturligtvis på hur det ser ut i världen. Och så la han till så här: om Gud har makt, ja då är nog den gudens makt ungefär som den svenska kungens makt. En makt utan innehåll. Och när jag satt och lyssnade till honom så var det under en period när jag höll på att läsa Narnia-serien med mina döttrar på kvällarna. Då kom jag att tänka på en scen i Häxan och lejonet, den andra boken. När konungen Aslan frivilligt har utlämnat sig själv till häxan och häxans anhängare. Och man har bundit Aslan på det väldiga altaret. Och han är fast. Han kan inte röra sig. Han ska snart offras. Då vågar sig häxans små anhängare fram. Och man börjar skoja med lejonet. Kss. Ja, men det var ju bara en liten katt. Kisse. Vill du ha lite mjölk, kissen? Och så förlöjligar man det stora lejonet och kallar honom för en ofarlig kattunge. Är det sån Gud är? C.S. Lewis hämtade sin inspiration från Uppenbarelsebokens femte kapitel. Det som följer på det här tronkapitlet som vi läste i kapitel 4. Där Uppenbarelseboken fortsätter på följande sätt: att jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Och frågan som ställs där är lite knepig när man läser den. Men det visar sig att den här boken med sigillen innehåller upplösningen på historien. Så den fråga som egentligen ställs är: vem har makt i historien? Vem har makt att avsluta historien? Vem har historien i sin hand? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam, vårt Aslan, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och här hämtade C.S. Lewis inspirationen till att beskriva Jesus Kristus som det här mäktiga lejonet. Men den här visionen får en väldigt intressant vändning. För när Johannes ska vända sig om och möta det där väldiga lejonet, det där väldiga Aslan, så läser vi att jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste så stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Får jag någonsin möta Johannes någon gång, vilket jag hoppas, då skulle jag vilja ställa fråga 1. Det är mycket jag skulle vilja fråga honom när det gäller Uppenbarelseboken. Men vad tänkte du den stunden När du får höra om ett mäktigt lejon. Och när du ska vända dig om och möta det där mäktiga lejonet. Så ser du ett blodigt, slaktat lamm. Här får vi nog göra upp med det lilla söta, lilla edet lammet vi har på näthinnan. Som studsar fram på gröna ängar. Det här är ett slaktat, blodigt lamm. Vad tänkte du, Johannes? Uppenbarelseboken talar ofta i bilder. Ofta med hjälp av djur. Jesus är faktiskt två djur i den här serien. Först ett lejon, sedan ett lamm. Lejonet står naturligtvis för styrkan, kraften, medan lammet står för det som är utlämnat, det som är brustet, det som är svagt. Och här rör vi kanske uppenbarelsebokens allra viktigaste budskap. Att Gud härskar inte likt en avlägsen despot som sitter någonstans ute i himlarymderna med en väldig gigantisk fjärrkontroll i sin hand som han styr historiens och mänsklighetens utveckling med. Nej, Gud härskar underifrån. Gud härskar i svaghet. Gud härskar med sår. Och så försvinner lejonet, nämns bara en gång i Uppenbarelseboken. Men nu presenteras lammet som återkommer 28 gånger totalt i Uppenbarelsebokens text. Gud härskar i svaghet. Och vi kan fråga oss naturligtvis, varför gör Gud på detta sätt? Så här hade inte jag gjort, i alla fall det kan jag skriva under om jag hade varit Gud. Men om jag skulle uppvisa min styrka i historien. Då hade jag, när min son skulle födas, jag hade låtit hela stjärnhimlen spraka loss i ett alldeles fantastiskt fyrverkeri. Jag har låtit sol och himmel byta plats. Jag hade liksom skrivit grejer på himlen. Eller det hade liksom brakat till bara. Hur gör Gud? En fattig tonårstjej. Ogift. Blir gravid. Och fjärran från palats och parlament så föds kungasonen. Samtidigt som den store kejsaren Augustus, han som har tagit namnet August som betyder den som ska tillbes. Han har ordnat med en skattskrivning för att skapa kontroll, för att sätta folken under sina fötter. Då någonstans i Betlehems förorter, i avkrokarna, så föds kungasonen. Som läggs i en mato för boskapen. I ett kallgarage vid sidan om. Var fanns kungarna och förstarna? Ja, det är några New Age-profeter från öst som uppmärksammar att någonting är på gång. Det är några svartjobbare på nattskift någonstans utanför Jerusalems gator och gränder som får se någon hängla här och de störtar dit. De här udda människorna, de marginaliserade som börjar tillbe. Och så uppenbarar Gud sin makt. Och det här får ju naturligtvis i klimax. När han tvättar sina lärjungars fötter. Och när han hänger utblottad, förkastad, förlöjligad, förtrampad. Utanför Jerusalems murar. Varför gör Gud på detta sätt? Jag tror det bara finns ett enkelt svar på det, nämligen att detta är kärlekens väg. Det är så Gud uppenbarar sin makt. Därför att kärleken är det enda vapnet Gud egentligen har för att vinna mänskligheten. Han gör det inte genom makt. Kärleken kan aldrig tvinga. Du kan aldrig tvinga någon att älska mig. Du kan aldrig tvingas att älska någon, utan kärleken väcks genom kärlek. Och Gud väljer kärlekens väg för att uppenbara sin makt i historien. Kan ett barn förändra? Kan en slav i ett tvättfat rädda någon? Kan en korsfäst befria? Ja, alldeles uppenbart, säger Uppenbarelseboken. Genom det här lammet som offras så sjunger man en ny sång. Man sjunger det till lammet att du är värdig att ta boken och bryta dess sigill till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har Gud du friköpt och Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Hör du protesten? Det är inte bara att Kristus är kung. Till och med de som tillber honom, de som har börjat förföljas och förlöjligas och förtrampas, de ska också vara kungar tillsammans med honom. Och så är Uppenbarelseboken en bok som ytterst vill gjuta mod i ditt och mitt hjärta. Att se vem vi tillhör. Vem vi tillber. Frågan i Uppenbarelseboken är inte om du tillber, utan frågan vem är det du tillber med ditt liv. Och så får vi se de här storslagna visionerna som vill få oss till någon slags självinsikt. Förstå vad verkligheten egentligen handlar om. Att det finns en Gud som sitter på tronen. Det som händer nu i Uppenbarelseboken är intressant. Och jag ska gå mot avslutning om en stund här nu. Men det, vi kommer återkomma till det här i eftermiddag. Det är att lammet tar den här bokrullen och börjar bryta sigill. Och på den här bokrullen så... Eller när han bryter de här sigillen så noterar vi egentligen allt det vi börjar med. Med krig, med hungersnöd, med katastrofer, med död, med lidande och så vidare. Och så tas de en gång till i basunerna. Och vi noterar förstörelsen av jorden, havet, sötvattnet, stjärnhimlen. Och det tas ytterligare en gång till och det blir samma sekvens. Det här är ju väldigt intressant att läsa egentligen. Mot bakgrund av en tid när vi pratar om klimathot och miljöförstörelse. Att skapelsen är på väg att förstöras. Och vi ska återkomma till det. Men Uppenbarelseboken skildrar en ganska krass verklighet. Det ser ut som ondskan härskar. De här sigillen, basunerna och skålarna blir en slags porträttering över ondskan i historien. Och så kommer en slags motproklamation där ja, det betyder inte att i själva verket är det ondskan som härskar, utan det finns en Gud, det finns en skapare och det finns en befriare genom Jesus Kristus som är på väg att förändra den här historien. Som kommer med sitt rike för att uppenbara sitt välde i historien. Och det är så egentligen som Uppenbarelseboken slutar med... Att vi bjuds in i en gigantisk sal där det är som om det är fyra projektorer som slås på med fyra olika bilder om vad slutet innebär. Och det här är vad jag kallar för det kristna hoppet i en orolig värld. Därför att vi får reda på fyra olika saker som ska hända i samband med att Jesus Kristus kommer åter till vår värld. För det första så beskrivs konungens återkomst i form av en fest. Lammets bröllopsfest. Han får höra röster som ropar halleluja. Herren vår Gud, allhärskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Nu är det fest, för nu är det lammets bröllopsfest. När jag tänker på det kristna framtidshoppet så är det här som hägrar för mig. Det ska bli fest. Han kommer för att fira sin seger med hans utvalda. Vem älskar inte att gå på bröllopsfest?
Vem säger nej till en bröllopsfest? Ja, det finns en och annan som kan ha skäl att göra det. Men de flesta av oss vill liksom, underbart, äntligen ett bröllop. Och ju äldre man blir, ju gladare blir man. För då är det ju mer sällan blir man bjuden på bröllopsfest. Jag tror de flesta av er känner igen det där. När man var typ 20-30 så där, då var man nästan bara trött på alla kompisar som skulle gifta sig. Ända till man själv gifte sig var det jättekul. Men sen så har det liksom blivit färre med tiden. Och så där. Men det här är fest. Det kristna hoppet är inte pest, som någon sa. Det är fest. Är ni med? Det andra som sås på, det är bilden utav segern. Nämligen han som kommer på den vita hästen. Precis som kejsarna gjorde, som red på vita hästar. Men nu så kallas han för konungarnas konung och herrarnas herre. Och han tar itu med de upproriska makterna och framförallt med odjuret, den falske profeten och draken. Ondskans hantlangare i historien som ytterst leds av draken, djävulen själv. Han kommer för att krossa ondskan. Han kommer för att göra upp med ondskan. Och faktum är att det här är någonting som den kristna tron är väldigt tydlig på. Du och jag, vi fostras i evolutionism. Att allting blir bättre dag för dag. Vi fostras i humanism. Att människan blir godare allt eftersom. Men vare sig evolutionismen eller humanismen kan lösa mänsklighetens stora fråga. Nämligen vad vi gör med ondskan. Den kristna tron säger väldigt tydligt att Gud kommer en dag att göra upp med ondskan i historien. Med de orättfärdiga makthavarna. Med de som har sugit ut. De som har förtryckt. De som har utnyttjat och drivit orättfärdigheten. Gud kommer att göra upp, inte bara sopa under mattan, utan också för att förgöra. Därmed är vi framme vid den tredje visionen som Uppenbarelseboken slutar med, nämligen domsvisionen. Att Johannes, han får se en stor vit tron, och på honom som sitter på den, jorden och himlen flyttades inför honom och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Det här tycker vi är lite obekvämt. Och det är lite obekvämt. För dig som är rädd för det här med att Gud ska döma. Kom ihåg att det är skillnad mellan att bli bedömd och att bli fördömd. För den som är i Jesus Kristus finns ingen fällande dom, säger Paulus. Är ni med? Vi alla kommer stå inför Gud, men Gud dömer oss inte i Jesus Kristus. Domen i Nya Testamentet är goda nyheter. I domen prisas Gud för hans rättfärdiga domar i början på Uppenbarelseboken 19. Därför att det här är goda nyheter. Att Gud ger oss ansvar. Att vi är ansvariga med våra liv. Men Gud är naturligtvis en barmhärtig och god Gud. Jag får ofta frågan vad händer med de som aldrig har hört eller aldrig fått en chans. Då säger jag bara, Gud är barmhärtig och Gud är god. Och Gud är rättvis. Är ni med? Vi behöver inte lösa den frågan, men vi kan förlita oss på att vi har en barmhärtig och en rättvis Gud. Det sista som Uppenbarelseboken slutar med, det är scenen av återupprättelsen. En fantastisk scen av hur Gud uppenbarar sig själv. Gud är redo för att möta sitt folk som en brud. Och så sägs det, Guds tält står bland människorna, Guds närvaro, Gud ska bo där. Och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon.
Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var är borta. Det här är det kristna hoppet för mig. Att Gud torkar våra tårar. Han torkar dina tårar. Du som har sörjt. Du som gråter på grund av dina barn. Du som gråter av smärta i din kropp. Du som lider med den fattige och hemlöse. Gud ska torka den hemlöses och den fattiges tårar. Och även dina tårar. Därför att Gud ska upprätta på nytt. Det är det kristna hoppet. Det längtar jag efter. Ska vi stå upp tillsammans och tillbe? Herre, vi tackar dig den här gudstjänsten. För att vi får tillhöra dig, du som är vår skapare. Du som är vår befriare. Och att vi får vända oss till dig i den här gudstjänsten. Mitt i en värld där vi kan känna oro. Och vi kan ställa frågan, Gud, vad gör du? Var finns du någonstans? Herre, jag ber om att du den här stunden skulle gjuta mod i våra hjärtan. Att du genom din ande skulle låta oss få se. Och att du skulle trösta och gjuta av din kraft i oss var och en i Jesu namn. Och uppliva hoppet på din närvaro i världen genom din församling. Och att du en dag kommer åter. Herre, jag ber speciellt nu att du kommer till den som känner behov av ett speciellt vidrörande. Som håller på att ge upp, som kämpar. Som just ställer sig frågan, var är du någonstans, Gud? Herre, jag ber om att du möter den här stunden genom din ande. Att du torkar tårar redan nu och gjuter av din goda helige ande i våra hjärtan. I Jesu namn. Låt oss till.